Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Peter Wilson kvitterar
i den 85:e matchminuten. Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och i studion så är jag och Oskar tillbaka.
Jajamän.
Som vanligt. Men med dagens gäst till ära. Vill du presentera dig?
Ja, jag heter Jan-Erik Patrik Eriksson Olsson.
Ja. Och ska man sammanfatta det?
Det fanns ingen längre namn.
Jag presenterade han sig under, jag tror du var på väg att presentera dig under brorsans namn.
Ja, nej. Men kan vi köra artistnamnet P.O. då? Det är enklare kanske.
Ja, det var det man väntade sig.
Patrik Eriksson Olsson.
Ja. Välkommen.
Tack så mycket.
Lillebror till Jan.
Ja.
Vi kommer väl säkert att ramla in på det också.
Spännande.
Men framförallt är du ju här som dig själv.
Ja, vilken tur. Det tackar man för.
Ja, som när Leif var här och fick svara på Emil grejer bara. Nej, vi var ganska bra med Leif faktiskt. Men vad händer nu för tiden?
Ja, just nu så jobbar jag som platschef på Bygma i Sundsvall. Gamla Bäcklunds för de som har hängt med ett tag. En trävaruhandel, bygghandel. Och där har vi varit i 3 år nu som platschef då. Så det är spännande.
Så då, Bäcklunds, då är det GIF-koppling?
Det kan man säga. Mm. Det är verkligen.
Var det gamla ordförande var han, va?
Ja, precis. Erik.
Var det han som drog in det i det då?
Det var väl han precis när han hade sålt bolaget då till Bygma här som jag kom in i bilden och började som utesäljare faktiskt på... Då hette det, hade precis gått över från Bäcklunds till Bygma. Ett danskt företag. Som köpte det av Erik. Så att han gjorde sig väl en ganska bra hacka, tror jag.
Ja.
Men det är en bransch som du känner till ganska väl sedan tidigare också.
Då... Ja, för det var ju så när jag började avsluta karriären här. Då startade jag faktiskt ett byggföretag. Körde det i 2 år. Då, så att jag kom in i den branschen ganska snabbt efter fotbollen så.
Hur är annars relationen till GIFarna just nu?
Ja, den är ju, vad ska jag säga, jag följer dem ju, tittar på alla matcher, jag är i stort sett, jag är väldigt sällan på arenan. Har ju blivit en sån här bekväm hemmasittare.
Du är en av dem som de skriver insändare om.
Ja, absolut. Nej, men det är så. När man följer flera lag, då sitter man ju ofta hemma liksom, och kollar på tv och så kanske man kollar olika matcher. Och sådär. Så att jag följer dem. Det är väl min relation till GIFarna idag.
Du har ju spelat lika länge i GIFarna och Djurgården. Vilken är...
Ja, nej, men det är helt klart det är så att Djurgården är ju klubben som är mig närmast och varmast om hjärtat så. Dels har jag ju fått upplevt mycket med Djurgården, framgång och...
Blir det två SM-guld?
Ja, och ett cupguld. Spela i Europa. Det har ju varit en grym resa som vi gick igenom med Djurgården. Sen är det klart att GIFarna är väl... Ligger mig varmt om hjärtat också, men inte på samma sätt så.
Är det framförallt liksom upplevelserna som gör att det skiljer, eller finns det andra delar i det där som spelar in också?
Ja, men det är ju det, på det sättet som Djurgården också tar hand om sina gamla spelare är ju, gör ju att man får den som man kallar Djurgårdsfamiljen-känslan. Att vi träffas, käkar julbord, vi spelar matcher tillsammans, vi umgås och träffas vi gamla spelare, och då är det allt från gamla gubbar, om man nu räknar in sig själv, till, de, till den yngre generationen. Så vi träffas ju alltid några gånger per år och har trevligt tillsammans och sådär. Så att, och det, tyvärr är ju i GIF Sundsvalls fall så finns det ju inte någonting i den vägen. Och det gör ju också att man, klubbkänslan för Djurgården har ju vuxit sig, alltså starkare på det sättet.
Mm. Det här är ju intressant. Ja. Vi har ju pratat lite om Ajax till exempel, som är en stor klubb nu, mm. som har tagit in många gamla spelare i sin organisation. Och vi har haft andra gäster här tidigare, som ja, Leif Forsberg nyligen, mm. och pratade lite med honom om, som inte heller har någon direkt roll i klubben för tillfället. Vad, liksom, vad tänker du kring det? Om man ser fördelarna med att använda sig av gamla spelare, typ du själv då, som har erfarenhet av elitfotboll och liksom, jo, men, som jag ser borde kunna bidra i, mm. i en klubb.
Ja, jag tror att det är otroligt viktigt, för kollar man i Djurgårdens fall då, hur man jobbar och hur man tar hand om dem, om de äldre spelarna behåller kontakten, så är det att, ja, men dels så behåller man ju DNA i föreningen. Man har gamla spelare som kan vara mentorer, vara med liksom på träningsanläggningen, coacha, liksom, hjälpa spelare. För det är ändå, de äldre spelarna har ju varit med om samma sak. Och det är ju lättare att kanske behålla den stämningen i föreningen också. Och sen inte minst så de äldre spelarna blir ju, försvinner ut i arbetslivet. Man kanske blir företagsledare eller ja, någonting inom näringslivet oftast då. Och då finns det ju en ganska naturlig koppling när man söker nya samarbetspartners, sponsorer. Ingången blir mycket enklare. Så det är väl det som är de två stora fördelarna med att behålla den kontakten med gamla spelare.
Mm. Har du haft liksom någon dialog? Vi ska komma till det då, jag jobbar i Norrlands elitfotboll som vi ska snacka om alldeles snart. Men annars, har det varit någon kontakt med GIFarna och dialog om, ja, men om olika roller i föreningen och att vara med på något sätt?
Nej, det var väl en sväng där att då hade jag väl förfrågan att bli klubbchef då, och det var väl i samma veva som Örjan Folke som fick sluta där då. Men då gick jag faktiskt en klubbchefsutbildning i Stockholm. Mm. Men då, innan jag hoppade på det, så krävde jag att få se lönefilerna och ha tillgång till insyn i föreningen ekonomiskt. Och därför blev det ingenting.
Men du fick se dem?
Fick du inte det? Eller?
Nej, men alltså jag kände, ska jag hoppa på det här, då vill jag liksom ha full insyn i ekonomin och se hur det ligger till.
Klokt.
Ja, det kan jag säga. Ja. Nej, men då kände jag att det här är liksom ett... Nej, jag kan inte kliva in här och helhjärtat stå på barrikaderna och säga att det här blir skitbra. Utan då tackar jag nej till det.
Siffrorna såg inte bra.
Nej, helt enkelt. Nej, men alltså det är ju... vad ska jag säga? Intäkterna var mindre än utgifterna. Och då går det ju inte. Så enkelt är det. Och sen kan man hålla på och dribbla med siffror hit och dit, men det funkar liksom inte. Utan då kände jag att nej, men det är ingenting för mig så.
Vad talar vi i årtal här? Men...
Ja, det måste ha varit 2014, 2015, 2014.
Ja, där kring
ja, Henke blev väl på där sen. Ja. Mm.
Och det ser man ju spår av idag.
Ja, det är en väldigt aktuell fråga när vi är inne på det. Liksom. Du valde att tacka nej då. Vad tycker du att situationen är den samma dag? Utgifterna är liksom större än intäkterna uppenbarligen. Vad bör man göra från GIFarnas sida?
Nej, men jag tycker väl någonstans, sen kanske man har det som inte jag vet om, men jag tycker någonstans så måste man ju bestämma vad är syftet med föreningen? Är det att spela allsvenskan och ha jättemycket skulder? Eller är det att ha en förening som mår bra och kanske spela superettan? För mig är det svaret ganska enkelt. Liksom att det är bättre att satsa på sina egna produkter, spela superettan, bygga upp en grund. Och sen om man kommer upp i allsvenskan om x antal år, om man nu gör det, så är det en bonus tycker jag. För kollar man på, precis som ni nämnde, om en klubb som Ajax har för avsikt att producera spelare och sälja för att bedriva, alltså få sin verksamhet att gå runt, då inser man ju också att GIF Sundsvall måste kolla på vart befinner man sig i näringskedjan i svensk fotboll till att börja med. Och det, om man har gjort det vet jag inte.
Nej, klubb, man pratar ju mycket nu i de termerna att vi måste börja jobba så, och då är frågan om det är för sent eller inte. Och ja, Lukas skrev en artikel som kom idag där och tittade på hur många av de egna talangerna som de allsvenska klubbarna faktiskt använt. Ja. Och där är GIF i botten.
Ja, precis. Och det är ju lite intressant, för man slår sig gärna för bröstet lite grann, och vi har en så bra talangutveckling, och den är liksom, akademin är fyrstjärnig, men det GIFarna behöver för att bli femstjärniga, det är ju att spelarna ska få spela elitfotboll också. Och GIFarna är ju inte de som släpper fram dem och låter dem göra det. De var nere på noll minuter.
Ja, och det är det som gör mig så irriterad. Eller ja, man ska kanske inte använda ett sånt starkt ord, men jag har ju själv jobbat med ÅTSEF och certifiera akademierna, så jag vet ju hur många andra klubbar resonerar och hur man tänker. Och för mig är det ju helt hål i huvudet om man har, varför har man då ungdomsverksamhet och lägger pengar på utbilda tränare och hela den biten, om man inte kör hela vägen. Då måste man ju någonstans i föreningen fundera, varför lägger vi de här resurserna på det här när vi inte utnyttjar det i slutändan? För jag menar, GIF Sundsvall ska ju ligga i topp och använda sig av de unga spelarna som är på frammarsch, tycker jag. Det är ju liksom självklart om man ska lägga pengar på den ungdomsverksamheten och de tränarna och utbilda hela steget liksom. Då, ja, det, så känner jag i alla fall.
Nu pratar vi om att du tackade nej till en roll då i ett läge där, och du har ett annat jobb idag. Så här, om man tittar framåt och ser att du skulle kunna komma tillbaka till fotbollen, och framförallt vad vi är intresserade av i den här podden och såklart GIF Sundsvall, skulle du kunna bli aktuell på något sätt?
Vi får säga det också, du är ju fortfarande ganska ung.
Ja, tack så mycket, vad snäll nu. Det är svårt. Jag har ju varit i fotbollen in och ut lite grann, och jag har ju funderat många gånger och fått även erbjudanden om att träna klubbar och så. Det jag uppskattar med den civila karriären nu, det är ju det här, aha, nu är det helg. Och liksom att man har den strukturen på livet. För man har ju varit van att leva i det här schemalagda hela tiden. Ja, man har en dag ledigt liksom, och den där biten. Sen om man skulle komma in i en annan roll i en förening, om det nu är på sidan om, det är ju, ja, det är svårt att säga. Men jag tror nog, för min del så är det viktigt att man har en röd tråd vad man vill i föreningen. Oavsett om det är GIFarna eller om det är vad det nu är, så man känner att wow, det här brinner jag för. Det tror jag nog är det viktigaste som man måste få svar på om man skulle ta ställning till något sånt.
Och en klubb som GIFarna då, för din del, då skulle det handla om, låter det som en tydlig satsning kanske på plocka fram egna talanger och liksom, ja, bygga på det sättet?
Jag tycker någonstans att nu låter man ju som man är 100 år gammal, men kollar man tillbaks historiskt sett så tycker jag att det distriktet som vi är i är ju ganska litet, men vi har fått fram väldigt många duktiga spelare genom åren. Och då måste vi ha gjort någonting bra då i de mindre föreningarna. Och det tycker jag väl kanske att GIF Sundsvall skulle ta ett större ansvar och hjälpa de här mindre föreningarna. Och liksom bedriva sin verksamhet och låta barn och ungdomar kunna spela kvar i sina föreningar så länge som möjligt. Och det känner jag väl kanske att där har man ju GIF Sundsvall en stor roll att fylla i distriktet. Och det tycker jag väl kanske inte att man har gjort så.
Nu kommer man lite in på det här jobbet som du faktiskt hade då med just att ta ansvar för andra föreningar. För i Norrlands Elitfotboll där du var ansvarig, så var väl det ett syfte. Då var det inte klubbarna lokalt i Sundsvall, utan det handlade ju om hela Norrland.
Ja, precis.
Kan du berätta lite vad du gjorde där till en början när du kom in i?
Ja, det var väl tanken med det var väl att få föreningarna i Norrland att samarbeta och sträva efter samma mål, att kanske producera spelare, och att det skulle bli en naturlig väg att du kom till GIF Sundsvall, som då var högst i Östersund, låg ju i division 1 då. Och det var ju en jättebra tanke och det började ju jättebra. Och vi hade vi körde ju turnering varje vinter i Nordekallen och vi hade jättebra möten. Och man började kanske släta över de här ärren som var efter Giffarnas kanske lite hårda framfart i Norrland tidigare, när man hade ryckt många spelare från de här mindre klubbarna men inte givit någonting tillbaks. Så började man väl hitta sätt att samarbeta, spelare som provträna och så vidare. Så det var en väldigt god idé, en god tanke. Sen så tyvärr så var ju samma sak där, att pengarna till slut försvann. Av någon, ja, konstig anledning. Men så var det. Och det är klart att då dog det ut helt. Så det,
ja. Hur konkret var tillvägagångssättet? För målet någonstans var väl att Norrland skulle ha 5 stycken elitfotbollsklubbar i Allsvenskan, Superettan. Ja. Hur konkret var tillvägagångssättet där?
Ja, men det var ju framförallt diskussionen det här att hade GIF Sundsvall någon spelare som var som inte fick spela så mycket, ja, då skulle man kunna låna ut han till Umeå till exempel, eller vice versa. Och att man hade mycket tätare dialog än man hade haft tidigare. Och det fungerade ju ganska bra i början där, och ända tills i stort sett projektet gick i graven, tyckte jag. Och när Östersund då klev upp i Allsvenskan, då liksom blev man ju på samma nivå. Då blev det kanske också, vem är det som ska vara den som driver det här projektet? Så att ja, men det var en väldigt god tanke.
För det var ju verkligen, det var ju GIF Sundsvall som var drivande,
ja,
det där.
Så var det. Ja, så men jag tror att hade man fått fortsatt det projektet och utveckla det, så hade det funnits väldigt fina förutsättningar för att utöka samarbete i Norrland med klubbarna.
Ja, idag har man ju liksom ställt sig lite på tvären till att samarbeta i det, att det liksom, när man hör Joel Cedergren resonera, så handlar det lite om att, ja, men skulle du ha någon som till exempel spelar matcher i Hudik men tränar här, det går inte ihop, det blir fel träningsbelastning, olika träningsrytmer. Och jag vet inte, borde Giffarna släppa till och vara mjukare i kanterna för att få till de här samarbetena?
Det är klart, jag förstår ju Joel, för att han sitter ju han är ju anställd smålagstränare för att leverera resultat. Och det är klart, han vill vinna matcher både för sig själv och för klubben. Däremot så kanske klubben ska ha en tydligare vision och tydligare mål. Och att det är det man får anpassa sig efter. Men jag menar, nu har man ju ändå klubbar, man har Timrå som ligger, det tar ju 20 minuter att åka dit. Någonstans så tycker jag kanske, jag har ju läst jättemycket om det här med att man tycker att man tränar och det är tätt mellan matcherna och så här. Och jag förstår liksom inte det, jag köper inte det. Jag förstår inte, man spelar Premier League. Det är ingen Premier League-spelare som klagar så. De spelar ju 3 dagar i veckan.
Man borde kunna klara en högre
blivning. Ja, men jag tycker det. Alltså, och någonstans i Sverige så, jag menar, ska vi ut i internationellt och kunna spela cuper och så, då måste man klara av att spela tätare. Så är det bara. Så att jag köper inte det resonemanget att det här med belastning hit och dit. Liksom,
Hur upplevde du dig själv som spelare när det var tätt? Liksom? Vad klarar man av?
Ja, men visst är det så, men då när vi diskuterar det här med till exempel rotation, att ja, men de klubbarna som spelar Champions League, Europe League, och att de roterar, men de bästa spelarna, jag menar Messi roterar inte, han spelar varenda match, och varför ska inte Kalle Karlsson kunna göra det om Messi kan det? Så att det är klart att det kan ju vara individuellt att man är mer sliten och så vidare, men någonstans så jag tyckte väl när vi spelat, var man inne i, man kände sig stark och man var liksom i form, ja, men då kunde du spela hela tiden. Sen är det klart att om du haft en skadeperiod eller att du har känningar och så här, att du kanske måste vila, och det är en annan femma. Men sen ska man väl också i ärlighetens namn säga att jämför man internationellt och i Sverige, internationellt spelar de inte på konstgräs. Och i Sverige spelar vi på konstgräs. Och så spelar vi på gräs någon match konstgräs. Ja. Det har de ju inte, den bytet av underlag internationellt på det sättet.
Mm. Nej, och där sliter det mycket.
Ja, alltså jag kommer ihåg när vi till exempel skulle åka och spela på gräs liksom, då kommer jag ihåg man tänkte men shit alltså. Fan, nu är det som att springa ut på en sån här mjukmatta. För det var ju ungefär den känslan man hade. På konstgräs hemma, det gick fort liksom, lätt att springa. Det sliter ganska mycket på leder och rygg och så här. Men det kändes ju väldigt lätt. Och så kom du på en gräsplan som kanske till och med att det hade regnat. Då var det ungefär som du hade dykarskor på liksom. Så att det är ju som två olika sporter, verkligen.
Mm. Men så där efter matchen, konstgräset värre då upplever du?
Alltså, ja, men alltså liksom, ja,
gubbe då, snabbare.
Ja, men alltså just att det sliter mer på konstgräset. Mm. Den upplevelsen hade jag i alla fall när jag spelade.
Men ni hade ju också, det här tänker jag apropå belastning.
Mm.
Var inte ni kända för det just i Djurgården att ni hade en väldigt tuff fysdel också?
Ja, det var ju därför jag var tvungen att åka hiss upp hit. Det går inte att
gå.
Nej, men alltså vi var ju först ut liksom i Sverige då och träna. Vi tränade ju stenhårt dagen efter. Då var det ju, och vi körde alltid med fria vikter. Det var mycket hopp. Vi körde ju maxbelastning på benböj till exempel dagen efter match.
Får vi säga det då i relation bara? Giffarna spelar i princip fotbollstennis, de som har spelat match nu dagen efter.
Ja. Och vilar två dagar efter match.
Ja.
Jo, men jag vet, jag har haft den här diskussion med han som är, apropå till Djurgården nu också. Han tycker samma sak, för han var ju med när vi tränade som vi gjorde. Och han tycker nu liksom att nu är det ju bara blaha blaha, det är bara återhämtning. Och han menar i det korta perspektivet så är det ju bra. Men över en lång säsong så klarar du inte det, för till slut går det sönder. Sen är inte jag någon expert på det, men då i alla fall så tränade vi ju maxstyrka dagen efter, körde stenhårt, vila dag tre. Och vi i alla fall då, under den tiden, då kände man ju sig nästan oövervinnlig, för man kände sig väldigt stark och vältränad. Sen är det ju inte säkert att det är liksom, det är några år sedan, så att saker och ting förändras ju, men ja, jag vet inte.
Det funkade då?
Då funkar det. Men ja.
Jag måste prata mer. Jag är väl inne på ett spelarkarriärssegment nu, va?
Ja, jo, men det, dit kommer vi, det tycker jag.
Ja. Mm. Ska vi ta det i kronologisk ordning?
Ja,
då är det IFK Sundsvall först i så fall.
Ja, vi byter Sundsvalls förening.
Ja.
För det var där det började, va?
Ja, det stämmer. Eller i och för sig var jag egentligen i Giffarna när jag var riktigt ung, och sen gick jag över till IFK.
Okej, det var ett
känsligt
byte tidigt där. Vad pratade vi för ålder då?
Nej, det var typ 6-7 års ålder. Ja.
Varför bytte du då?
Kompisarna.
Ja.
Flyttade. Nej, men det var, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt.
Men kommer du ihåg vägen upp i IFK så där, och hur tog
det? Ja, men det var ju så då, och den har ju också kantats av jäkligt hård träning. Alltså jag var väl inte någon supertalang så, utan när andra var ute och körde moppe och hade roligt, så var väl jag att träna. Så att jag kom in på fotbollsnåse, och samma veva så fick jag komma upp i A-laget och träna. Och var det Anders Grönhagen som hade A-laget då, då. Så då var det ju träning hela tiden. Jag tränade ju dels fotbollsgymnasiet. Sen tränade jag ju med juniorlaget. Och sen tränade jag med A-laget. Så det var ju, jag kommer ihåg det som en dimma liksom. Ja, så var det.
Du var aldrig för mycket liksom, att du kände någon gång att nu skiter jag i fotboll eller det här?
Nej, liksom. Jag kan faktiskt aldrig komma ihåg att jag hade den känslan. Däremot så var man ju konstant slut. Så. Men jag upplevde aldrig som att jag tyckte att det var tråkigt eller att jag ville sluta på något sätt. Så.
Hur bra var ni i IFK då?
Ja, vi och Giffarna var väl ganska jämlikt, eller jämbördig då. Vi hade ju många bra spelare i IFK, så att man ser ju vad små marginaler där. Det var väl Helsingborg vi mötte i kvalet där, tror jag. Torsk borta och torsk hemma också, tror jag det blev, med Henke Larsson och Mats Magnusson.
Just det.
Så man ser ju, hade vi lyckats slaga oss in där, ja, då vet man inte vad som hade. Då kanske hade varit omvänt, att det hade varit IFK som hade legat allsvenskan.
Men var du liksom riktig IFK-are då?
Ja, men då var det ju, på den tiden var det ju verkligen liksom, då var det ju en rivalitet som var väldigt tydlig. Så ja, det är väl kanske än idag i den här äldre stammen, tror jag. Men då var det väldigt tydligt.
Vad var det som gjorde IFK så bra på den tiden, tycker du?
IFK hade ju en, det är lite grann som jag kanske, det hade väl Giffan också, tycker jag, men då hade man en bra ungdomsverksamhet. Många av de spelarna hade gått hela vägen IFKs pojk- och juniorverksamhet och sen upp i A-laget. Så det var väl där den här röda tråden som man gjorde bra, som gjorde att man hade bra spelare.
Hur länge var det du stannade i IFK?
Ja du, när jag flyttade härifrån, jag var 20 när jag stack iväg, tror jag.
96 i Västerås i alla fall.
Ja, tror jag.
Ja. Hade du haft mycket hjälp av brorsan Janne? Vi ska säga det för den oinvigde då. Han har spelat i Kaiserslautern och Servett och Sunderland, utöver några allsvenska klubbar. Och
en guldboll
ett,
har han.
Ett par mästerskap och en guldboll.
Ja. Nej, men alltså, han har ju varit min, vad ska jag säga, ända sedan jag var liten liksom, så har ju han varit min förebild så. Och vi har ju alltid, ja, hans framgångar har ju triggat mig och se att det går liksom. För vi är ganska lika varandra så. Vi har ju kanske inte varit någon bollgenier och haft någon sån här supertalang, men vi har tränat jäkligt hårt. Så det är klart att det har ju någonstans hjälpt mig att kanske hitta motivation, att bara man tränar hårt och är dedikerad så kan man ju lyckas. Sen är det ju små, vad ska jag säga, för det här har jag ju sagt till många också när man pratar om det här, vem blir bra, vem lyckas. Jag menar, hade jag varit kvar i Sundsvall hade inte jag blivit någonting så, utan min nyckel till att jag fick komma ut liksom och utvecklas, det var att jag flyttade, tog den chansen. Ja.
Hur kom det sig då? Att det blev en flytt där och det var Västerås som det gick till?
Ja, precis. Nej, men det var egentligen så här att jag hade ett erbjudande från IFK Västerås. Och då spelade de i tvåan, tror jag, eller om det var ett. Jag kommer inte ihåg riktigt. Och då när jag precis skulle åka ner och provträna med dem, då ringde listan från VSK. Och så han bara, tjena listan, ja, hallå. Kan du komma ner och provträna med oss? Ja, för fan.
Lockade han mer?
Ja, men då var det ju liksom, jag kom ju dit och så hade jag ju hört lite grann om listan, hur hans stil och ja, sådär.
Man har ju hört en del.
Ja, och det är sant. Nej, men och då var det ju, jag kom dit, provträna, tog för mig, smällde på allt jag kunde. Och han älskade ju det. Den spel, alltså speltypen som jag var. Så jag var där en vecka. Så kom jag ihåg att han kallade upp mig på kansli på fredagen efter sista träningen. Kom upp på kansli. Och så sa han, vad ska du ha för tröjnummer? Liksom. Ja, men du. Och då blev det faktiskt så här att han sa så här, du, jag tror jag fick 4. Ja. Och så sa han så här, men då är det träning på måndag. Så bara, men jag ska ju åka hem nu liksom. Nej, men nu skriver vi på här. Och sen är det träning. Ja, men liksom, jag har ju lägenhet så här. Ja, men det får tjejen in sköta. Så jag var kvar. Så jag åkte aldrig.
Ja,
jag åkte aldrig hem. Så det var helt.
Vad tyckte hon om det?
Ja, var så där då.
Och det var inga kontraktsförhandlingar heller.
Nej, 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 det var bara ja. Ja. Nej, men och det var ju liksom, jag har ju han att tacka för jättemycket att jag fick liksom komma iväg så. För det betydde jättemycket för mig och jag fick ju spela på en gång nästan. Det var lite tjafs där med övergången, men sen när det släppte och så var det några skador och så här, och då fick jag chansen.
Vad var det för tjafs då?
Men IFK ville väl inte släppa. Det var någonting med någon övergångssumma. Så här, men,
det sägs ju att de ska ha fått en kvarts miljon, har jag hört mig till.
Ja,
det måste ju ha varit en bra peng på 90-talet.
Ja, det var ganska bra betalt, tror jag. Så att, ja.
Men det tjänade ju Västerås in då, med tanke på de snabba kontraktsförhandlingarna. Du fick inte en krona.
Nej, det var väl så. Det var inte mycket pengar att snacka om.
Nej.
Hur var listan då?
Ja.
Nej, men alltså, Ja, vad ska jag säga? Han var ju den gamla skolan. Gjorde man som han sa och man gav allt, då fick man den respekt man förtjänade också. Gjorde man inte som man sa och liksom slöa lite, då spelar man inte. Så att för mig var det perfekt med den mentaliteten som jag kanske stod för, liksom att träna hårt och ge allt 110. Så därför så var det ett perfekt steg för mig att ha en sån tränare. Sen är det klart att många talanger framförallt som hade en otrolig talang men kanske inte hade den viljan på det sättet. Det var ju ingen bra kombo att komma till VSK kanske.
Mm.
Men det var väldigt lärorika år och jag är jättetacksam att jag fick ta det steget.
Mm. Såg du då, på den tiden, hade du den här liksom tvegade synen på honom att så här, bra för mig, men jag ser vad som händer med talangerna, eller är det mer någonting man har märkt i efterhand?
Nej, men jag har sagt det till många när man pratar ledarskap. Mm. Jag har ju gått ledarskapsutbildningar i jobbet och så, och jag har ändå haft nästan, jag tror att det är 15 tränare under min karriär. Det är väldigt många som har fått kicken i mina klubbar.
Mm.
Men det har ju också gett mig en syn på ledarskap, för jag har ändå fått haft dem som chef och sett hur man inte vill att det ska fungera. Och det är ju väldigt, väldigt många talanger under de här åren som jag har spelat med som har varit skitbra och haft alla förutsättningar, men det har liksom inte klickat med tränaren i ledarskapet. Och det är klart att ju äldre man har blivit, ju mer har man förstått hur det, just det här med när man diskuterar idag vilka blir bra och inte bra, det har ju jättemycket med de val man gör och vilken tränare man får. För det finns ju jättemånga talanger som jag spelar med som de kom aldrig någonstans, för att det klickar liksom inte där med tränaren, och man hade inte samma synsätt på saker och ting, och så det är ju lite spännande.
Vad värdesätter du då, om du skulle liksom få måla upp en bra ledare, hur tycker du att man bör vara? Vad är ju fotbollskopplat, tänker jag med.
Ja, nej, men alltså framförallt rak, ärlig, som kan liksom se hela människan, inte bara fotbollsspelaren, utan för det är väldigt lätt att man snöar inne på att en fotbollsspelare ska prestera, men man måste må bra i både huvud och kropp. Hela personen måste må bra. Och det har jag väl märkt att många kanske bara snöar in på det fotbollsmässiga. Att ja, men nu ska man prestera, så mår man skit på sidan om. Och det är väl den perfekta tränaren är väl den som kan se helheten, tycker jag.
Har du haft någon sån?
Ja, det är faktiskt Rickard Norling är ju en sån person, tycker jag. När jag hade han här i Giffan också. Och sen Bosse Pettersson måste jag väl höja som den absolut en av de bästa tränare jag haft. Jag hade han i VSK i, det var ju knappt ett år, tror jag. Men då kom ju han har ju varit tränare i Grekland då, kom hem. Och det var väl den vevan som Liston fick kicken där. Han är enormt fin ledare och människa, och liksom, han involverar alla spelare och fantastisk tränare.
Mm. Otroliga tränarnamn som har passerat genom din karriär ändå.
Ja, det är ju några.
Ja. Men nej, men det är ju intressant med Liston. Liston har ju varit kontroversiell och så. Och ja, jag tror i någon intervju med Sportbladet för något år sedan, så han har kallat sig själv nu när han liksom blickade tillbaka. Jag har varit den skithög som har kört över allt och alla.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men verkar ändå se tillbaka på det med någon slags distans nu.
Men alltså, han hade ju en väldig värme och humor i sitt sätt att vara också. Mm. Så det var ju inte bara den här hårda sidan liksom. Och sen var han liksom ganska street smart också. Han ville ju någonstans skapa också en massmedial grej av att han var så.
Mm.
För han fick ju väldigt mycket publicitet på grund av det.
Mm.
Så att det var nog både och där.
Mm. Men sen blev det ju övergången till Djurgården. Men du var också på någon provspel utomlands då, eller?
Ja.
Reading,
ja,
var det?
Ja, det var ju så här. Ja, det var helt, det är ju som en liten saga så här. För det var slutet där på säsongen i VSK. Och så fick jag faktiskt en förfrågan att åka till Reading och provträna. Och då var det Alan Pardew som var manager där då. Och han hade en...
Återigen, det blir bara intressant tränarna.
Ja. Ja. Nej, men och han hade en svensk fru. Och hon kom från Västerås. Mm. Mm. Så det var det som var kopplingen liksom. Ja, ja, så jag flög dit. Och var lite så halv... Ja, inte riktigt hundra. Jag var lite småskadad så här. Kom dit. Och det var ju som natt och dag liksom från hur vi hade det. Det var ju... fantastisk fotbollsanläggning med, jag vet inte hur många planer, och det var ju, ja, det var sjukt välorganiserat. Kom ju dit då, in i omklädningsrummet liksom, presenterade sig för alla spelarna, och då låg de i the championship, och då var det, de låg ganska prekärt till, de var nära att trilla ur. Och så, ja, var det bara ute och träna liksom där. Och det var ju, alltså, det var ju 120 från att de liksom blåste igång träningen. Det var ju, ja, det small ju, som var ju som man spelar rugby liksom. Så det passade mig perfekt. Och då var det faktiskt så att det hade gått två träningar bara, så frågade mig, ja, kan du spela B-lagsmatch? Ja, liksom, ja, det kan jag. Bara det att träningen precis innan, då drog jag framsida lår. Nej. Ja. Så, men då frågade man om jag ville vara kvar en vecka och känna om det liksom, ja, men så var en bristning, det är ju 6-7 veckor. Så tyvärr då, så fick jag ju åka hem, och sen rann ju det ut i sanden så. Så det var jäkligt synd liksom med det.
Det kunde det ha blivit.
Ja, faktiskt.
Det kändes... Är det närmsta?
Nej, sen var jag ju faktiskt, när jag flyttade hem hit, så då jag tackade nej till två utlands. Det var Århus och Hamkam i Norge.
Det var när du var på väg till Sundsvall.
Ja. Och då var det väl mer familjärt. Man ville flytta hem, och min sambo då kände väl att hon ville, ja, ha avlastning, barnvakt och så vidare. Och då tänkte man kanske, ja, men åker hem och spelar något år här, så kanske jag kan sticka iväg sen. Men marknaden var inte på det sättet då. Nu är det ju mer flyktigt liksom, att du kan åka och spela i, ja, det finns ganska många lite sämre ligor så. Så att ja, sen med facit av hand är det någonting jag ångrar, att jag inte tog den chansen kanske. Men så är det.
Den uteblivna liksom utlandsflytten då i alla fall ledde åtminstone till en... Ja, det måste ha varit riktigt häftiga år i Djurgården,
ja,
i storhetstiden.
Ja, men det var det. Och när vi träffas och vi gamla Djurgårdsspelare liksom sitter och surrar och ja, så här. Så man, just då hade man ju svårt att greppa det riktigt. Men nu när man tänker tillbaka, när vi sitter och surrar, då förstår man ju verkligen vilket lag vi hade och hur bra hela liksom organisationen var. Det var ju grymt bra alltså. Det var, ja.
Vilka är det du hänger ihop med, håller kontakt med?
Det är ju Niklas Rask, Storm, Elias Storm som var här ett tag, Stefan Rehn, Kim Isaksson. Så att vi har ju en otrolig sammanhållning fortfarande. Rami Shaban. Så att är riktigt skoj.
Vad sticker ut då? Liksom, vilka minnen, när du tänker på den här tiden, vilka minnen är det som främst dyker upp?
Ja, men det var att det var så otroligt, vad ska jag säga, vi hade sån jäkla härlig stämning med liksom både grabbarna i laget, med familjer. Vi hade ju en fantastisk, ute på Kaknäs, där hade vi ju Sivan och Lunkan, som Sivan då, hon lagade maten till oss, Lunkan var materialförvaltare. Vi var som en familj. Vi umgicks jättemycket liksom på sidan om. Och vi hade ju, jag tror också det här, vi tränade ju sjukt hårt. Och så hade vi otroligt bra spelare, alltså både mentalt och fysiskt. som klarade av att träna hårt. Och vi kände ju liksom, när vi gick ut till match, kändes som att det var helt omöjligt att förlora. Även fast vi spelade lite halvknackigt och låg under liksom, så visste vi, ja men sista tio då vände vi det här. Och det var en sjuk känsla. Det går inte att beskriva så.
Men alltså, vad är det som bygger en sån känsla?
Jag tror ju faktiskt att som Bosse, när han värvade ihop det där gänget, för när jag kom till Djurgården, då var det ju inte alls den stämningen liksom, utan sen rensade man ur ganska friskt och värvade.
Då hade väl Djurgården också haft stora ekonomiska problem och varit
nere och vänt också.
Ja, men det, det är lite det jag menar här, att ja, men liksom, de spelare som Djurgården värvade då, ja, men som mig, Niklas Rask, Samuel Vovoa, Riddes och alla de här, vi var ju spelare som ja, men det var ju liksom ingen fancy så, eller det var ju inga så här wow, utan, men däremot så hade alla en sjukt bra inställning. Vi tjänade ju inget speciellt, men det var liksom, det var det här att gå tillbaks till det här fighting och liksom kämpa och slita och ja, klubbhjärtat någonstans. Så det var väl den stora grejen, är att man värvar klokt.
Mm. På karaktär någonstans.
Precis. Ja. Och då hade man ju tagit fram, Djurgården gjorde ett sjukt bra jobb då och tog fram, ja, man ska kalla det som en manual.
Det har ju snackats ganska mycket om i efterhand.
Ja,
manualen.
Ja. Ja, men och det var liksom att då hade man ju tydliga roller som nummer fyra liksom, mittback. Ja, men då skulle man ha de här kvaliteterna om man skulle bli värvad. Annars så var det liksom inte intressant.
Mm.
Och den följde man ju liksom slaviskt. Och det är klart att jag tror ju någonstans så gjorde det också att vi spelare var ju väldigt lika. Alltså om jag jämför med de som jag konkurrerade med, det var ju liksom Marcus Karlsson, Rickard Henriksson, Elias Storm. Alla vi var ju ungefär likadana. Så var en borta och nästa klev in, så var det ju samma typ av spelare och samma typ av inställning. Så det var ju inte liksom, och där nu tar vi in någon som kan göra lite surfint liksom, utan det var ju samma. Alla visste ju att ja, men spelar man, alltså de här är, det är det här man får av den här spelaren. Och det gjorde att man hade ju en jämnhet liksom, som jag tycker var, ja.
Mm. Och du som spelare här visste klart och tydligt vad som förväntades av dig, misstänker
jag. Jo, men det var ju liksom, i den här manualen så visste jag, ja, det här ska jag göra under match. Det är det här jag ska göra, ingenting annat. Och kan jag uppleva som tråkigt ibland, men det var ju, jag behövde aldrig tvivla liksom. Gör jag det här, då är det rätt liksom. Så nej, det var en härlig trygghet att känna på det sättet.
Vem låg bakom manualen? Var det Sören och Soran?
Nej, det var väl en kombination tror jag. Det var väl Putte Karlsson då, som kom från hockeyn, och så var det Bosse, och så var det ju Sören och Soran. Och sen var det någon till som var Göran Harald tror jag.
Vi ska säga efternamnen ändå för ordningens skull, och Sören Åkerby, Soran Lukic och Bosse Andersson.
Precis. Mm. Och så var Göran Harald var väl också den som låg bakom där. Nej, men det var väldigt uppstyrt, och det gjorde också att man hade ett väldigt lugn som spelare och som människa. Man kunde bara fokusera liksom på att äta, träna, sova och liksom, ja, det var en härlig känsla.
Mm. Men sen också att du har den här mentaliteten, har du spånat i var den kommer ifrån? Du gillar att smälla på och följa riktlinjer och
träna hårt.
Tuffa ledare. Ja.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag funderar själv många gånger. Mm. Så. Nej, och det är väl samma som jag har liksom tagit med mig ut i yrkeslivet också, det här med ledarskap. Och när jag började så var det ju svårt, för man tyckte, ja men så här ska det vara, så här var det ju fotbollen liksom. Vi hade ett mål och sen var det bara, ja men dit ska vi. Sen hur man kom dit liksom, ja men någon fick sitta bänken och ja men så här. Men om man kom i arbetslivet så är det ju inte så enkelt. För alla strävar ju inte efter just det här målet. I yrkeslivet är det att, ja men varför går du till jobbet? Ja, men jag kanske går till jobbet bara för att jag vill ha en lön, för att jag vill göra roliga saker på fritiden. Det är ju inte alla som vill nå ända hit liksom, och wow, nu har vi slagit budget för sjunde gången liksom. Och det var väl en liten, vad ska jag säga, en svårighet när jag kom ut i yrkeslivet, att alla har ju inte den inställningen. Och i fotbollen är det så att om jag presterar inte du, då blir du utbytt. Men i yrkeslivet fungerar ju inte det. Utan där har vi liksom våra lagar och ramar och följa med fack och hela den här.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Den här biten. Och det har ju varit en omställning för mig att förstå att alla liksom är inte tävlingsmänniskor och vill just dit. Men jag tror att i det här fallet med Djurgården, då var det så att man hade lyckats värva personligheter med den karaktären som verkligen gav allt. Ja, men det var träningar, det var ju liksom, det var ju, ja, det var ju fullt slagsmål och löpsa, men alltså alla ville vinna, oavsett om det var fotbollstennis, smålagsspel eller avslutningsövning, så var det vinnarskalla liksom.
Har du några anekdoter på det ämnet som dyker upp eller?
Nej, det kan jag väl inte säga, men det man har fascinerats över, och som jag också tog, som jag kände skillnaden när jag kom till Sundsvall till exempel, det är ju, om vi tar en sån här som Djurgården värvar, Gert Noden. När han kom till Djurgården, så var ju han, när man såg han liksom först, så jag tänkte, ja men fan, såg så där halvkant ut och liksom. Men när han klev in på plan, då var det ungefär som att du vred på en strömbrytare liksom. Han var ju sjukt bra och fokuserad. Han var ju grym på att avsluta. En chans var det mål liksom. Och på träningen också, han bara la in bredsidor i. Han var sjukt bra. Och sen så har man ju spelat med andra då, som är, ja men kanske producerar jättemycket målchanser så här, men de får inte dit bollen. För att de inte, ja, han var otroligt fokuserad och vinnarskalle just på det att det var hans, han skulle göra mål. Mm. Det var hans uppgift liksom. Så det, ja.
Du nämnde ju nu liksom övergången till Giffarna, för vi kom ju dit att till slut lämnade du Djurgården. Och ja, läser man gamla artiklar så var det främst för att du spelade lite mindre då, ja, än vad du gjorde tidigare. Då hade liksom en stor roll i Djurgården.
Och det, nej, Tony Kuivas då som kom.
Ja, precis. Och det var ju, ja, exakt. Nej, men, och då var man ju så ovan vid det här, vad ska jag säga, då vill man ju spela varje match. Det var ju så, man spelar ju med samma lag och spelar ju varje match. Och då hade vi ju tagit oss ut i Europa, så skulle vi möta Partizan Belgrad borta, kommer jag ihåg. Hade sett fram emot den här matchen och jävligt. Och Tony och jag hade spelat matchen innan i Allsvenskan tillsammans. Och så flyger vi ner dagen innan till när vi ska möta Partizan då. Och då kommer ju, om det var Sören eller Soran, till mig och säger liksom, ja men imorgon så får du börja på bänken. Och det var ju liksom, jag hade spelat varenda match i flera år. Och då, det blev ju en chock för mig så, och känna det. Och då förklarar man, ja men vi ska rotera. Och då var ju, vadå, rotation? Det fanns ju inte på den tiden på den.
Det är nu man förstår varför du inte gillar det här med rotation.
Ja, nej men och det var ju liksom, på något sätt då så kände jag, men du, nu har jag spelat här länge, jag var 27 då tror jag någonting. Och kände att, ja men jag vill inte sitta på bänken när jag är 27 år. Utan nu, jag vill ju spela. Och då fixade faktiskt Djurgården, så var Djurgården som hade det med Århus. Så det var ju stort sett klart att jag skulle flytta till Århus. Att de skulle sälja mig dit. Men då ville min sambo inte det. Och då var du, och då kontaktade jag faktiskt, eller om det var Bosse, jag kommer inte ihåg, Urban då. Och tänkte, ja men då att vi kör en utlåning, då får vi se vad som hände. Och det var ju jättebra för min del. Jag fick ju spela och det var jättekul. Och jag kände glädjen och sådär. Så att det var det var ett bra beslut så.
Men direkt, det var den där, det var en match egentligen då som
nej, det var väl inte riktigt så. Nej, men det var så, vi, sen när vi kom hem, vi spelade, jag vet inte hur många omgångar, och då var det här in och ut.
Du kände att det började bli lite...
Ja, men jag kände, och just det här liksom, det började försvinna spelare. Kim försvann ju, och jag kommer inte ihåg om Isaksson. Ja, men det började liksom tunnas ut på det där gamla, Elmander försvann. Mm. Och då kände jag själv så här, men du, nu är det nog läge liksom att göra någonting annat. Så.
Hur var det att komma till Giffarna då?
Mitt i en kris, va?
Ja, jag glömmer aldrig.
Det var ett läge du kom i.
Ja, det var det. Sen, ja, man kan ju säga så här. Även fast det var tufft i Djurgården på träningarna, alltså så, men där spelade man ju bollen. Det var ju pang pang, det var ju ett jävla tempo. Bollen gick på backen och så här. Så kom jag till Giffarna, träning ute på Granli. Ja, var det två passningar inom laget, så var man ju glad liksom. Det small ju nog jävligt, det var ju. Och så blev jag så brydd, för i Djurgården då tränade ingen med benskydd, utan där hade man lite respekt liksom, att ja, men du, det spelade ju tufft, men inte liksom att man klippte någon. Så kom han hit, det var ju som fan, det var ju slagsmål, det var ju foruspelare hit och dit. Nej, alltså det var...
Vem var värst då?
Ja, Hasseberg var väl kanske...
Var nog bra Kalle minnen Stål. Om hur? Ja, nog bra minnen, anekdoter?
Ja, jag har faktiskt en... undrar om det var bland de första träningarna, kom ihåg att ute på Granli där, då klippte ju Hasseberg Kalle Ljungberg, så han... Och där liksom på ena långsidan, så var det ju en slänt ner där, så ett staket, och så var det lite brännässlor och skit där. Men han klippte ju Kalle Ljungberg, så han försvann ju ner i slänten. Så
han var borta?
Ja. Nej, så det var ju en... Ja. Och så, jag menar, Joel, Kalle Stål liksom. Ja. Mm.
Och så du?
Ja, så jag.
Det känns som att det passar ganska bra.
Ja, nej, men det var ju... det som var, som jag tyckte var... bra, eller hur man ska säga, det var ju att det var, jag tyckte faktiskt att GIF Sundsvall var på rätt spår då, när man hade de karaktärerna man hade. Sen om man hade kunnat krydda med några fler kanske med individuella kvalitet, men man hade faktiskt under x antal år en stomme av spelare som hade den karaktären, så det tyckte jag var, i alla fall då var det bra.
Det blev ett antal säsonger i Giffarna där.
Ja, precis.
Vad sticker liksom ut från... Ja, avslutet sticker såklart, och det ska vi prata om.
Ja.
Ljungskile.
Ja.
Men i övrigt liksom från de där åren.
Ja, men jag tycker, jag kommer inte ihåg, det var den säsongen när Rickard var. Då var det ju riktigt jävla bra.
2004 tror jag att det,
ja,
kan ha varit.
Ja, det stämmer nog bra. Jag kommer inte ihåg vad kommer då. 9.
Var det inte 7?
7.
Var det, ja, något med Örgryte?
Ja, vi mötte dem hade... sista omgången. Ja, det blev någonting med att de hade någon spelare, ja, eller de fick poängavdrag. Ja. Ja. Men det året, det var det närmsta som jag kom liksom känslan av Djurgården, alltså det här att vi kände som att vi kunde slå alla. Plus att det var ett jävla drag här. Det var ju fullsatt på stort sett alla hemmamatcher. Jag tror vi slog Malmö hemma, kom jag ihåg. Då var det fullt här, och då kändes det som att det var riktigt skoj.
Vi har faktiskt en lyssnarfråga på det ämnet som vi kanske ska passa på att ta när vi ändå är inne på det. Just det året då, yeah, Rickard Norling,
ja.
Det är Mattias Wallström som har skickat på Twitter.
Hypotetisk
fråga, men vad tror du hade hänt 2005 och framåt om Norling hade blivit kvar i GIF efter starka sången 2004? Vi ska säga det också, för Rickard Norling valde att gå tillbaka, ja, flytta tillbaka till Stockholm och ta över AIK, ja, i Superettan, ja, och vara med på att bygga upp den klubben igen.
Nej, men jag är helt övertygad, hade vi fått behållt det laget och hela den organisationen, så hade vi gjort ett bättre resultat. Alltså då hade jag helt övertygad om. För Rickard är en otroligt dedikerad, sen kan man ju tycka vad man vill, att det kanske inte är den här sprudlande fotbollen och att men han når ju resultat, och han ser till att alla vet exakt vad man ska göra, och det var den känslan vi hade, att vi visste vad vi skulle göra. Jag tror att man fått byggt vidare på det, så hade det säkert blivit bra.
Har inte hade inte Wallström någonting mer som han hade skickat?
Jo, det har han. Vi kan ta den på en gång. Den är inte kopplad till någon specifik säsong, men det är att Handuro alltså är en av de trevligaste personer jag träffat. Hur lyckades han förvandla sig till den tuffing han var på planen?
Ja, det var ju snällt sagt. Det får man tacka för. Nej, jag vet inte. Jag har fått den frågan många gånger faktiskt. Jag har inte något riktigt bra svar faktiskt. Så vet inte vad det beror på så. Nej,
men annars, och det var mycket huvudspelet som uppmärksammades. Så jag tror att du vid något tillfälle också kallades för bäst på huvudet i allsvenskan.
Mm.
Om det var någon kvällstidning som utnämnde dig till det. Hur blir man så bra på skallen?
Jag vet inte. Jag har ju tränat väldigt, alltså, väldigt mycket spänst och styrka så. Sen har det ju jättemycket med timing och mod att göra också.
Mm.
Och jag vet att i alla fall förr när jag kom fram liksom, då skulle ju alla mittbackar vara lång, stor, det var ju liksom kriteriet. Och då var ju många som tyckte att jag var för kort för att jag var 1,83. Men då kom jag ihåg att jag många gånger liksom, om man tittar bland annat på Fabio Cannavaro, och han var också grym på UV och han var kortare än mig. Så att liksom, jag tror jättemycket det här med timing och mod framförallt. Så att det är väl det, tror jag.
Mm.
Så att man är lite dum i huvudet ibland.
Ja. På längden finns det också en lyssnarfråga faktiskt, att just den inne på det här att du blev rankad som bästa huvudspelaren i Allsvenskan 2005 för bland annat Patrik Andersson och Teddy Lucic, det är bra namn. Hur långt hade du kunnat nå om du var en decimeter längre, undrar Erik Einarsson, är det, som har fler bra frågor som vi ska dra senare.
Nej, men jag kan nog säga så här. Jag tror den enda anledningen till att inte jag kom längre i min karriär, det är på grund av att jag inte var tillräckligt snabb. Så jag tror inte det hade spelat någon roll om jag hade varit lite längre, utan jag tror att mer snabbheten satte liksom käppar i hjulet för mig så. För det var väl det jag alltid fick höra också. Man försökte hitta liksom sätt att spela, och då spelade man ju inte som man gör nu när man ofta backar hem. Det fanns ju inte förr liksom. Då höll man ju liksom upp backlinjen jävligt högt liksom. Och så fick de ju slå en lång boll bakom och, ja. Så jag skulle nog säga att det är nog, har jag nog det största orsaken till att jag kanske inte kom någon längre så.
En annan lyssnarfråga på säsong 2024 med Norling och Patrick Walker var det också, ska
säga. Precis.
Så fick ni Jan Halvor sedan året efter.
Ja.
Och då är frågan från Henrik Öhman, som jag tror att du känner till. Att det kändes som att ni hade bättre lag på pappret 2005, men fick inte ihop det. Vad var största skillnaderna mellan de här tränarna? Jan Halvor sedan fick ju sen lämna också under säsongen efter.
Nej, men det som var, Rickard var ju otroligt tydlig. Alla hade ju en roll, ungefär som det var i Djurgården, att man hade en roll och man visste, så här ska jag röra mig på plan, jag ska täcka de här ytorna, det är min uppgift. När Halvorsen kom in så var det mer liksom, det var norsk totalfotboll, det var, man skulle löpa, och det var liksom inga tydliga riktlinjer på samma sätt som det var med Rickard. Så det är väl det som skilde de två åt. Halvorsen var en jättetrevlig människa och en glad gött liksom, så han spred energi så, men han hade inte de där kanske tydliga riktlinjerna som Rickard hade.
Nej. Så vi fortsätter på tränarspåret. Vi har ju pratat om att det är många bra tränarnamn och det finns ju ett gäng. En som man är lite nyfiken på, det är ju David Wilson. Vad tänker du om honom?
Det var ju, vad ska jag säga? Det var ju en kontrast mot för de tränare man har haft tidigare. Jättebra, härlig person, alltså trevlig människa. Men med lite andra synsätt på många, många saker. Bland annat, vi tränade ju simning, började vi med. Jag blev skitbra och kråla.
Sitter takterna in?
Ja, faktiskt. Så fort jag ser Hasse Bergqvist, då får jag ångest. Men det var väl inget fel på det liksom, egentligen, utan det blev väl en ond spiral också när han började med att flytta in planen, att det skulle vara smalare plan. Och vi hade väl kanske också som IP här då, eller MP3 som heter nu liksom. Det var ju våran, att det var brett. Det hade ju varit en fördel för oss, för vi var vana att spela på konstgräs och fick stora ytor. Helt plötsligt skulle han krympa dem och så skulle det bli liksom tajtare. Det hängde ju liksom inte ihop riktigt. Och sen så var det väl just det här kanske värvningarna som gjordes. Var väl kanske inte sådär wow. Och så började lite knackigt, och det var knackigt hela säsongen där. Och han hade ju en ledarstil som jag tror många inte var van vid. Jag var ju däremot van från, ja men jag hade haft listan.
För det hade ju, borde ju ha kunnat passa dig.
Ja, men för mig var det faktiskt inte något problem så. Men många i gruppen tror jag hade jävligt jobbigt med det. För han kunde ju blåsa av en träning och ställa sig och liksom skrika en decimeter från ansiktet och kalla en liksom fucking twat. Och man var ju inte värd någonting och bara stod och spydde galla. Och det är klart att är man inte van den typen av ledarskap så blir det jobbigt. Och det var väl det som hände i gruppen också, att det blev dålig stämning helt enkelt.
Hur liksom hanterar ni det? För jag tänker att du också då var en av de erfarna ledare i den här gruppen.
Jo, men så var det. Och jag menar, vi fick ju frågan av styrelsen vad vi tyckte liksom. Och det är klart att vi hade ju ganska många unga spelare också. Och de märktes ju på en gång att de klarade inte av den typen av ledarskap som han stod för. Så det är klart att vi höjde ju liksom en varningsflagg för det. Så.
Ja, han gick vidare sen när det fick gå under den säsongen.
Ja.
Efter svaga resultat. Liksom. Ja. Vi har ju också en intressant lyssnarfråga apropå tränare här. Från Johan Martinsson.
Ja.
Men då är det Per-Johan Hansen. Ja. Ja. Och han ska väl också prata lite om det. Men han undrar om, är det sant att Per-Johan slängde dina vita skor i soptunnan, citat, för att en spelare som inte kan passa en boll en meter inte ska ha vita skor?
Kan nog stämma.
Det är så.
Ja, nej, men det var lite roligt det där, för precis i de där åren, då började det komma liksom. Förut var det ju svarta skor, eller att de möjligtvis var blåa. Men sen började det komma alla möjliga färger. Och då var det så att vissa av de här tränarna som jag har nämnt och så här, då fick man inte spela i några andra. Då skulle man ju ha svarta skor. David Wilson var inte ett fan av vita skor heller.
Nej, jag hade hört en annan historia om dig som rörde David Wilson och vita skor nämligen.
Ja.
Men jag vet inte, det kanske är den här som är en...
Ja, men för David Wilson hade en sån här klassiker på mig också. Det var ute i Nordekallen, så hade jag... jag körde oftast utan benskydd, men jag hade dragit upp strumporna. Och så var det lite dåligare sår i dem. Så de hade hasat ner lite grann över vaderna. Och så körde vi någon uppspelsövning och så här. Och så skulle jag lägga ut en boll på vänsterkanten. Och så fick jag liksom en jävla felträff. Så jag drog han i det här nätet mot löparbanan. Då blåste han av spel. Och så kom han fram till mig och så skrek han bara: "Who the fuck do you think you are?" Bara, "Do you think you're Laurent Blanc? Or what the fuck?" Så det var också så här, han fick ju dra upp strumpen och be så mycket om ursäkt liksom. Mm. Ja, och det var faktiskt så med Per-Johan också. Han var så, de skorna fick man ju bara kassera. Så, ja.
Hur kom, var det liksom bara en träning rätt upp och ner?
Jag kommer inte ihåg, men det var att, nej men du är mittback, du ska fan inte ha vita skor liksom. Det är de som är, som kan spela boll och som kan ha det.
Så att, ja, det är hårda bud.
Ja, det, ja.
Men vad motiveringen är, ja. Du kan inte passa bollen en
meter. Nej, typ. Eller har det. Ja, det var väl så.
Vet du om det var kopplat till något misstag?
Nej, det tror jag inte.
Hur var han annars då? För där har man också hört ledarskap och sådär. Men att han liksom till exempel kunde betygsätta spelare efter match och lite sådana grejer. Men är ju en tränare som har gjort liksom bra karriär och varit framgångsrik.
Men det är väl samma sak hans ledarskap också, att går det bra så går det bra, men alltså går det dåligt, och jag har sagt det någon gång också i arbetslivet, att tänk om chefen kom in liksom efter en arbetsdag och ni får sätta er i en ring och så säger man att, ja men du Oskar, fan idag var ju du för jävla dålig, du får en 2 av 10, den är ganska tuff, Och speciellt när man är ung och kommer upp liksom i ett A-lag och man ska prestera. Då var det ju nästan så att folk var ju mer nervös för träningen dagen efter match än för matchen.
Mm.
Och det är klart att det ledarskapet fungerar kanske när man har rutinerade spelare som har varit med på en hög nivå. För så hade vi Djurgården, Soran och Sören var ju likadan. Vi gick igenom efter varje match så var det liksom betyg 1-10. Och man fick svara upp för varför jag gjorde så eller varför jag inte gjorde så. Så för mig var det ju inte heller liksom, när jag kom hem hit och så Per Joa körde den där stilen, så var inte det någon nyhet för mig. Men många av de här unga som kom upp liksom, det är klart att det kan ju ta död på ens karriär. Att man känner den pressen. För jag menar, det är ju samma sak att jag menar ni recenserar match eller folk som läser det och kan ta åt så tycker att det är liksom jättejobbigt. Och det är klart att har du då en chef som dömer ut den för att du har gjort en dålig prestation, då det kan ju ta jävligt hårt.
Ja. Vad är annars, när du tittar tillbaka på Giffarna, vad är de stora minnena och vad är det med?
Ja, det är väl torsk 8-0 eller 8-1 Rosenborg träningsmatch borta. Nej då, skämt åsido, det är väl
det kan det ju vara.
Ja, nej, men det största det är väl när vi gick upp i Allsvenskan. Där, det måste jag väl säga. Det var ju en hela den säsongen var ju lite berg- och dalbana så, och det var att vi knöt upp säcken till slut och vann och gick upp. Det var ju helt fantastiskt, det måste jag säga.
Sagoslut.
Ja, verkligen. Och det var ju så, vad ska jag säga, hela den matchen och hur det blev liksom, det går ju inte att beskriva. Det var ju helt sjukt.
Ja, ska man ge en liten recap, så låg ni ju först under med ett mål och sen så var du inblandad i att ni låg under med två.
Ja,
nej, men självmål i första halvlek.
Ja, precis. Och det var väl så här också att när vi åkte ner där, för Ljungskile hade ju ingenting att spela för. Och då var det ju David var ju tillbaka i Ljungskile då som tränare. Och jag märkte redan på uppvärmen att det var någonting som kändes liksom, de var så sjukt taggade spelarna, för jag kände ju några i Ljungskile och så här. De hejade ju knappt. Tänkte, nu jävlar, vad är det nu liksom? Och vi var ju samtidigt lite nervös, tagen av stundens allvar och så här, men med den starten på matchen och sen Lustig blev utvisad också, så var det ju, ja, det var en hyfsad uppförsbacke, men det blev ju bra.
Mm. Ni lyckas ju vända den där matchen.
Ja.
Man har hört lite grann efteråt att det var några spelare som tog stort ansvar i att liksom, för ni hade ju en tuff första halvlek och kom ut och gjorde en, liksom en bragd halvlek egentligen i andra. Och där några av er rutinerade spelare liksom ska ha tagit tag i det här, har jag hört att det pratas om i efterhand. Liksom, kan du berätta någonting om vad som hände i halvlek och vad ni gjorde egentligen?
Men det var väl egentligen så här att man har ju en spelplan och man har ju diskuterat innan, om vi hamnar i det här, hur gör vi då och si och så. Man kan väl säga att vi skrotade helt och sa att nu jävlar, nu kör vi. Vi skit i liksom direktiven som vi kanske hade diskuterat taktiskt innan. För det blev liksom inte allt som vi hade tänkt oss, och det blev rokader. Utan då sa vi att nu jävlar borrar vi ner och så kör vi stenhårt liksom. Och det blev ju bra.
När och var och hur gjorde ni det? Var det i halvtidssnacket?
Eller? Ja, vi sa väl att nu kör vi. Nu släpper vi handbromsen och så.
Och var var coachtankarna i det här läget?
Det var väl, vad ska jag säga? Det är väl klart att de kanske ville något annat så. Att kanske hade sett på ett annat sätt och liksom. Men i det läget som vi var, så var det mer bara att borra ner huvudet och köra. Och det gjorde ju alla verkligen. Så att ja, det blev bra.
Ja, det får man säga. Men det var ett litet minimytteri då som liksom ledde till ett allsvenskt avancemang, eller?
Ja, det var väl mer kanske vad ska jag säga, den rutinen som vi äldre kanske, att man bidrog med andra ord eller ett annat synsätt på hur vi kanske hade diskuterat innan då.
Mm.
Så ja.
Det var spelare som du och Fredrik Sömfors, vet jag, var ju med i den där matchen till exempel. Ja. Kanske finns några till.
Joel kanske var med också.
Mm.
Hans första coach.
Nej, men vi var ju, det var ju så liksom att många av de yngre var ju väldigt nedslagen liksom, och tyckte att nu är det kört typ. Och det är klart att ibland kanske man bara behöver höra att nu skiter vi allting, bara lägger det åt sidan och så kör vi.
Men hur mådde du då? För jag tänker du var en stor ledargestalt. Du visste kanske att du skulle sluta spela fotboll på elitnivå. Och så hade du gjort ett självmål, ni låg under.
I vita skor.
I vita skor, ja. Nej, men hur mådde du liksom? Hur gjorde du för att lägga det åt sidan och gå in och ta tag i ett halvtidssnack och säga att nu gör vi så här och så går vi upp i allsvenskan?
Men det är väl det man har, alltså, man har lärt sig under åren när man har spelat på olika nivåer och liksom inför mycket folk. Och jag reflekterar inte av att jag hade gjort självmål och så liksom, utan det är ju det var mer bara, men nu kör vi. Hade jag varit yngre, då hade jag antagligen funderat på det där hela tiden. Men jag var mer så här att fan, mot Heerenveen borta gjorde ett mycket snyggare självmål. Nej, men lite grann så, ja. Att jag har gjort det förut, så det var inte, ja, så här.
Dramatiserade
lite. Ja, lite grann så. Jag kan inte göra någonting åt det, det är gjort liksom.
Ja. Vad minns du av det som hände efteråt då? För jag vet, ni flög hem och landade på Midlanda och sen så var det ju segerfest.
Ja.
Hur var det?
Det var ju, det var en sjuk känsla. Och som så många gånger när man har varit med om något sånt där, så är det ju oftast mer en lättnad att man liksom vill fixa det. Så det var ju en otrolig härlig stämning, avslappnat liksom, ett lugn så. Så det var även grym känsla, verkligen.
Och där och då visste du att liksom det här var sista matchen jag gjorde, eller hur?
Ja, jag tror faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig, så bestämde jag mig nästan på bussen till flyget i Göteborg.
På väg hem alltså?
På väg hem. Då tror jag att jag kände att men nu får det vara nog liksom.
Vad var det då?
Nej, men jag tror att framförallt det här inrutade livet. Jag var ju inte så jättegammal, jag tror jag var 31 var det någonstans, 30. Ja, något sånt.
32, 33 tycker jag
man
har läst
här. Men
vilket år var det?
Det är ju
2007.
Ja. Mittback,
2007 liksom. Spelade 74.
Ja.
38, minst.
Ja.
Det gjorde ju sig sen också.
Nej, men då, det jag kände var väl kanske lite grann också att när man flyttade hem från Djurgården, så då klev man ju ner en ambitionsnivå. Liksom. Man vet att men vi kommer ju inte att vinna allsvenskan antagligen. Och det var väl kanske också en sak som man kände, men ska man vara i de här regionerna, slita och kämpa, och det är tråkigt många gånger liksom, och det är negativa sådär. Det var väl mycket det också som jag kände att men du kanske inte är värt att lägga ner all den här tiden på.
Att vara på väg neråt.
Nej, men lite grann så. Så att det var väl det egentligen som, plus att man börjar känna sig liksom lite sliten i kroppen och ja.
Men det här vill jag minnas också, att efter det här så gjorde något knäck med, jag vet inte om det var med Dagbladet eller ST, där ni liksom skulle prata om det var, om ni pratade om det här beslutet, men jag tror ni satt på en sportbar och du tog in en bärs.
Starkare. Ja. Jag har sett den här bilden också. Ja, jag tänkte,
vi har pratat om det här.
Ja, jo, men jag, nej, men det var ju också så här att det skulle ju inte hända idag.
Nej.
Om man säger så. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg fall. Var liksom var grejen med öl? Alltså det förstår jag inte riktigt. Nej,
men det var inte där i samma liksom någon dag. Det var fortfarande firan.
Ja, alltså, det måste ha varit så. Middag, ja, det var, för det kändes så jättekonstigt liksom. Mitt på dagen. Ja.
Ja. Om det skulle ha varit något symbol, man jobbade ju mer så i papperstidningen, ja, att det skulle vara något symboliskt, en gravöl på något.
Ja, men typ. Ja, men så, ja, så kanske. Ja, det var ju väldigt annorlunda, om man säger.
Ja, men häftigt ändå. Det slutet är ju liksom, ja. Ja, det är nog många som drömmer om att få avsluta en karriär, och det är ju få som får göra det på det viset liksom.
Jo, men precis. Och det här också kanske, att man får avsluta det på sitt sätt, med att spela, inte bli skadad eller, för det är ju tyvärr många som får avsluta det så och inte välja själv. Och det tror jag också gjorde att det har ju varit lättare för mig att anpassa mig till ett civilt liv, för att jag själv mentalt redan hade bestämt mig. Jag tror att det kan vara mycket svårare om man blir skadad och helt plötsligt bara får sluta, när man mentalt känner att man vill fortsätta. Så att, ja.
Ja, men du hade ändå liksom, när man har bestämt sig för det där, jag flyttar hem, du är på väg neråt några år, ja, att få avsluta med någon slags seger, ja, någon slags lättnad, det, ja, måste ju ändå vara.
Nej, det var, nej, det var fantastiskt härligt, verkligen.
Vi fick också en fråga här under inspelningens gång, som är, det här är lite från det ena till det andra då, men det kommer från Yngvesson.
Mm, spännande.
Vi är nervös.
Ja, nu.
I och med att ni är goda vänner så bad jag honom klura lite på om man hade någon fråga att ställa. Och då sa han, fråga P.O. om det stämmer att han fick, att han kastade i sin golfbag i vattnet på Gnarps GK på 90-talet.
Jo då, så kanske ligger kvar. Ja då, det kan nog hända.
Ja.
Mm. Kan ligga någon putte på skottsen också.
Du är ingen vidare på golf då, eller?
Nej, alltså... Har man spelat i, ja, jag vet inte hur många år jag lira. Jag har 22, 23 handicap. Mm. Säger väl det mesta kanske. Men problemet är att man inte får glidtackla på golfbanan. Så ja.
Man får inte ut aggressionerna på annat sätt.
Nej, precis. Ja.
Ja, det är bra.
Ja.
Vi har... Men bara står in bakom golfbaggen, va?
Kanske gick jävligt dåligt.
Ja.
Kanske Yngve som var med och spelade kanske.
En dyr runda det där.
Ja, men ja.
Det ligger kvar, hela vägen fick stanna där eller?
Ja,
men du slängde den i vattnet.
Ja.
Ja. Vad,
det är några tusen.
Är han den som skickar gliringar om det?
Nej, han har väl nu har vi bott så långt ifrån varandra så länge så, men han kommer ihåg saker tydligen väldigt bra så. Ja. Att...
Nej, men
han kanske ska passa sig om han är gäst igen, för då vet vi vem vi hör av oss till.
Ja, ganska mycket.
Men sen får vi inte glömma,
vi har ju en hälsning att framföra också. Jaha. Eller var det något annat du var på väg in på?
Ja, just det. Ja,
ja, men kör det.
Att du har ju en av få fotbollsspelare som har en sida på IMDB, filmdatabasen.
Mm.
Hittar man snabbt på Google, och det handlar ju om din roll i den här dokumentären om Zlatan.
Mm.
Där du får berätta om den här väldigt ihågkomna dribblingsräden som han gjorde mot er när det var mycket mellan Malmö och Djurgården på den tiden.
Det var väl liksom mycket på grund av att vi båda hade haft likartade utvecklingar liksom i klubben, att vi hade varit superettan och kommer från ja, men att man hade haft det knackigt i några år och varit lite på dekis och så här, och så var vi på väg upp båda två, båda föreningarna satsade ganska bra och så här. Så var väl det som var den stora, vad ska jag säga, triggen då mellan i svensk fotboll så. Ja. Mm.
Det var mycket snack inför den.
Ja, det var väldigt mycket snack, och vi hade ju mötts i Superettan och så här, och det var vi hade väl haft, och alla visste vem Zlatan var, att han var liksom en upcoming, och då hade ju jag väldigt mycket vänner i Malmö som tyckte att han var en stor jävla idiot, och vi tyckte att han skulle inte spela en sekund. Så det var ju väldigt, det var ju väldigt mycket agg mot han, både internt i Malmö och så även bland andra spelare i Sverige. Så att han var ju, ja, bad boy om man säger så.
Vad var det för typ av agg?
Nej, men han var ju väldigt arrogant. Han njöt ju av att dribbla en spelare. Han sket hur man gjorde mål. Han ville ju slå en tunnel, han och håna motståndaren. Det var ju hans vad ska jag säga, trigger. Han var ju fantastiskt talangfull och så här, men han passade ju aldrig bollen till sina medspelare heller. Han stod ju bara dribbla och körde sitt race. Så det var väl det, och det var ju väldigt väldigt ovanligt då. Då var det ju väldigt raka linjer, pass ut på ytterback och så långt bakom backlinjen och så. Det var ju så man spelade. Så han var ju, ja, han var ju unik så. Så att, ja.
Hur kändes det då när han liksom fick lyckas med det här mot er? För det är ett fantastiskt mål. Det
ja, men alltså,
han verkligen, verkligen undviker att slå passningen till vänster. Ja, men, det är den som har ett jävla mycket,
precis,
bättre läge.
Ja, ja. Nej, men, och det roliga i det här, det var att om ni ser hur jag springer, så hade vi pratat om innan att liksom, vänd inte ryggen mot, för han gör den här skottfinten hela tiden. Så jag sprang liksom och försökte kolla liksom över axeln. Och det var helt sjukt liksom. Och jag hade till och med förträngt, för jag har sagt i flera intervjuer så jag blev utvisad en gång, och det var mot Kalmar borta.
Vi har faktiskt sett att du har sagt i en intervju,
ja,
bara ja, idag.
Ja.
Jag googlade lite.
Och så när de visar den här videon för mig, för när Gertén då, som har gjort den här dokumentären, grejen var att allt material som är i den här filmen, det visar de för mig liksom, jag har inte fått sett det förut, så jag får sitta och kommentera de här bilderna som ingen annan har sett heller, för det är jättemycket från SVT:s arkiv liksom. Och då när han liksom visar det här, så på slutet av den här matchen, då blir jag frilägesutvisad. Och då är jag fan helt glömt bort liksom. Jag var helt jag var så knäckt över det. Så att, ja.
Men har det där liksom gentemot Zlatan som fanns då, har det levt kvar? För vi måste ju slå fast att han är Sveriges största spelare genom tiderna nu.
Ja.
Har du liksom haft en liten avig inställning till honom då genom åren på grund av det här?
Ja, men vad ska jag säga, jag är ju inte någon fan av han är en otroligt bra fotbollsspelare. Han är ju sjukt grym. Men det jag har haft svårt med genom åren, det är hans attityd och liksom håna folk. Oavsett på vilken nivå han har varit, så har han ju fortsatt med det. Och det har jag otroligt svårt för. Och jag respekterar att han är en jätteduktig fotbollsspelare. Men samtidigt är ju det hans, det är det som har gjort att han har varit så bra hela tiden. Att han ska visa alla att han är bäst. Och att han, för jag menar, han har ju hela tiden, så fort han har varit lite på väg ut för, när folk har börjat skriva och kritisera han, det är då han har lyft sig och så han blev ännu bättre.
Ja, det känns återkommande.
Så det är ju hans, vad ska jag säga, sätt att visa att han är bäst.
Hans trigger på något som tar något.
Ja.
Apropå hånar då, men kanske på en liten annan nivå, med glimten i ögat, tänker jag att det är så ytterligare en lyssnarfråga. Vi ska beta av dem från Henrik Öhman. Han undrar vad du tänkte när en yngre förmåga i motståndarlaget kallade dig för fornminne under en match med Sund för några år sedan.
Ja, den hänger kvar.
Det är bra tvärstopp för mig.
Ja, han kallar mig för fossil.
Fossil, nästan ännu bättre.
Ja.
Det var lite kul.
Ja, faktiskt, det var roligt. Och jag har ju fossilklockan och jag knäppt kort på någon gång. Så.
Ja, du tog det.
Ja då, absolut.
Härligt. Det sista vi har, tror jag, från lyssnarna, det är ju, det är ju en av våra mest trogna lyssnare, Edith Einarsson, som kommer med många kloka inspel och tips. Och den här gången så har han faktiskt varit i kontakt med en gammal lagkamrat till dig som vill, väldigt gärna vill skicka en hälsning. Johnny Rödlund.
Oj, ja, det här var kul.
Men han, jag tror också att han fiskade lite efter stories, och du sa ju, Lukas, till dig här innan, att man hittar inte så mycket. Och Johnny hade faktiskt svarat att det är mannen utan skandaler, ödmjuk som få, jag tror till och med ingen, och grym i luften. Men han undrade faktiskt hur många korvar du köpte när du punktade Zlatan. Det var det som, som han ville veta.
Jag har faktiskt en sån här liten sån här, en av de jobbigare grejerna jag varit med om faktiskt, var ju den här Zlatan-grejen, var en sak. Men i början där så vi mötte Hammarby på Råsunda, ett derby, och då var när Kennedy liksom precis kom fram, och då skulle jag helt plötsligt få spela högerback och möta Kennedy på den kanten. Och då var ju fullsatt Råsunda, 32 000. Och liksom jag och högerback är kanske inte den bästa, så här, lite, inte världens raket. Och då, jag kommer inte ihåg om det var första halvlek, tror jag. Så kommer han runt på kanten, gör en inläggsfint, och jag liksom sträcker ut benen. Han drar en tunnel på mig, lägger in den på bortre. Som tur är gör de ju inte mål. Och jag för mig att jag, om jag blev utbytt i typ 50:e minuten eller ja, något sånt där. Nästa derby, när vi skulle möta Hammarby, då kommer, när vi möts nere liksom i spelargångarna på Råsunda, kommer materialförvaltaren i Hammarby fram till mig liksom, och tjena PO liksom, tjena, hör du, jag har en present till dig. Ja, så liksom håller han fram en tröja. Då har de ju målat ett porträtt när jag står liksom med benen så här. Ja, och Kennedy slår en tunnel. Och så har de ju sålt den här som i souvenirshoppen. Så då är ju, det är ju hur många Hammarbyar som helst som går runt med den. Så den tröjan, den brände jag. Ja. Ja, den var nästan fan, ja.
En bra story.
Ja, det var ingen roligt.
Aj.
Ja. Men du, Johnny Rörlund kort och bara, hur var han?
John är fantastisk fotbollsspelare. En av de bästa jag spelar med. Han var grym. Så att på tal om det här liksom, och kanske hamna rätt, välja rätt spår. Ja. Nej, han var grym. Mm.
Du måste ha haft en del, det måste ha varit en del profiler i Västerås. Det var det inte det i den?
Jo, det var ju
Stefan Berlin, var han där?
Berlin,
Tom,
Anders Doja Nilsson, som spelade Halmstad innan, var ju där. Thomas Andersson var ju skytte, ja, han var väl alls, eller skytteligan flera år i rad. Marco Ciardi, en kom från AIK. Så det fanns ganska många profiler så.
Men vilka är de bästa du har spelat med och mot? Sådär?
De bästa jag spelar med, det är utan tvekan Stefan Rehn, Kim Källström såklart, Isaksson, Marcus Karlsson, Johan Elmander, Avga Barsson. Mm. Ganska många.
Ja, de gillar jag.
Ja.
Det är inte många gipare på den här
listan. Nej, men alltså, ja, men som Stefan Rehn till exempel, det går inte att beskriva hur jävla bra han var. Han men vi körde ju stenhård styrka, han stod med liksom 5 kilos hantel och hade liksom lite ölmage. Mm. Men han var ju sjukt bra. Mm. Det, ja.
Men om du liksom, om du sammanfattar alltihop och man liksom knyter ihop säcken lite grann, för du har ju haft en, det är ju en fin karriär, du har fått vara med om en hel del när du,
ja,
när man summerar det, och spelat med många fina, ja, fotbollsspelare så där.
Mm.
Ofta det är ju lätt hänt annars att, ja, men när man har en sån brorsa som du har också, att du blir brorsans lillebror, men, ja, men känner du att du har fått bli din egen?
Ja, nej, men det kände jag liksom när jag tog steget till Djurgården och fick vara med på den resan och vara med och spela i Europa och utvecklas så till en egen individ och få en bra karriär, så absolut, jag har aldrig känt något annat så. Mm. Så det, nej, jag är jätteglad över att man har fått haft det som jobb så länge och fått vara med om mycket.
Ja, gjort avtryck och bli ihågkommen.
Ja, det.
Omtyckt här även om du går
där. Ja. Det var svårt att hitta några lik i garderoben också. Vi gjorde ändå våra försök att hitta några stories, men det var här.
Det var svårt. Ja, men det är väl bra.
Ja. Innan vi släpper det, giffarna är ju liksom ändå vårt huvudämne i den här podden. Hur går det? Det är ett tufft läge. Den här podden kommer komma ut samma dag som derbyt mot Östersund som avslutar vårsäsongen.
Ja. Nej, men alltså det är ju två lag som möts, som har likartad utveckling och som har spelat på ungefär samma sätt. Och Östersund är ju där nu också att man har mycket skador, motståndarna vet hur de spelar. Det är väl, vad ska jag säga, jag var lite förvånad faktiskt att i fjolårssäsongen att så många lag inte scoutade giffarna mer och var mer konsekvent. Jag menar, vi såg ju ganska tydligt att de lag som gjorde det riktigt bra, som gick, ja, men körde hårt liksom på batta ner och lät någon annan styra spelet, de skördade ju framgångar mot giffarna. Och det var lite förvånande att inte fler lag verkligen anammade. Så att det är väl faran, tycker jag, det är väl kanske att man inte har luftat några andra spelare nu. Och jag menar, försvinner Batanera och skadad eller avstängd nu då, och så Linus är lite halv. De spelare som finns på sidan tycker jag skulle ha fått spela mycket, mycket mer, så att man är varm i kläderna när man väl får chansen. Men det är min personliga åsikt.
Jag var inne på talangerna som du har skrivit om häromdagen, så skrev jag en artikel också om hur många spelare totalt man har använt. Och där var jag också minst i Allsvenskan, och 17 fram till senaste matchen då det blev 18, eftersom Albin Palme hoppade in. Men där man på en delad sista plats, tror jag, i antalet spelare man har spelat med.
Men samtidigt kan jag förstå Joel också. Det är ju det är svårt att sätta en sån spelare när man har den kvaliteten som Batanier att ha. Men samtidigt så måste en sån spelare måste ju vara 100 fräsch hela tiden också, tycker jag. Så att, ja, det är svårt att uttala sig om, men jag tycker nog att man borde satsa på rotera på lite fler så.
Mm. Mm, det blir kanske en gammal lagkamrat till dig då, som får ersätta honom på lördag. Tobias Eriksson är
ja.
Det naturliga valet, känns
ja,
det som.
Ja, precis. Mm. Och vi har inte sett så mycket av Tobbe tyvärr så det, ja.
Mm. Vi ser på lördag.
Ja.
Men nu rundar vi av.
Mm.
Ja.
Tack för idag och tack för den äran.
Ja, tack.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.